och välkomna till Moviebox med mig Henrik Harrej.
Mig Karsten Karlsson.
Och idag har turen kommit till filmen Species från 1995.
Ja, precis. Vi håller oss kvar vid året 1995. För vårt förra avsnitt behandlade vi filmen Heat.
Ja.
Även den från 1995.
Och nu så kommer vi att ta oss an den här storfilmen inom sci-fi-genren, kanske man kan kalla det för.
Ja, men det kan man säga.
Från 95. Och det blev ju även en franchise av detta.
Just det.
Och vi har alltså sett alla delar i den här franchisen. Så det är film nummer 1, 2, 3 och 4 i
just
den
det.
Här delen. Dock så kommer vi bara prata om den första filmen i det här avsnittet.
Just det.
Film nummer 2, 3 och 4 kommer vi också göra ett avsnitt om. Men det blir ett specifikt bonusavsnitt.
Ja, precis. Så det är bara de som är patrons på bonusnivå som kommer kunna höra på detta avsnittet. Så det kommer läggas ut. Ja, det finns ute nu när vi har detta helt enkelt.
Men gå gärna in på vår Patreon-sida och titta där och teckna gärna ett abonnemang om ni känner för det.
Ja.
Vi har olika nivåer på abonnemang och det finns även stödabonnemang som vi är väldigt tacksamma för om ni går in och stöttar oss och håller podden vid liv.
Verkligen, verkligen. Det uppskattas.
Och annat som uppskattas är också om ni följer oss i er podcast-app och kanske lämnar en recension också. Det hjälper också podden.
Ja, precis. Hör av er.
Så, men innan vi börjar prata om Species så har vi faktiskt sett lite andra filmer den senaste tiden.
Vi har ett par aktuella filmer faktiskt. Vi ser ju ofta gammal film, men då har vi sett två nästan helt nya filmer.
Mm.
Och den första av de filmerna var vi på bio och så.
Mm.
Och det var ju filmen The First Omen, som kom nu bara för några veckor sedan. Och ja, vi tänkte prata lite om våra intryck av den filmen. Vi har ju tidigare gjort ett avsnitt om de andra Omen-filmerna. Så det kan ni gå tillbaka och lyssna på. Det var ett av våra tidigaste avsnitt faktiskt, avsnitt nummer 23 i Vilddjurets tecken heter det. Det är några år gammalt, men det håller än idag faktiskt. Där går vi igenom de fyra Omen-filmerna, de fyra första så att säga, och tv-serien. Men när vi gjorde det avsnittet för några år sedan, då visste vi ju inte att det skulle komma fler Omen-filmer. Men det kom en till.
Mm.
Och frågan är varför den här filmen kom nu?
Mm. Alltså, det har ju varit en trend kan man kanske säga, att göra reboots och remakes på skräckfilmer.
Det har det ju såklart varit.
Om vi tar Halloween-filmerna som där det kom tre stycken nya.
Ja.
Och senare då kom Exorcisten filmen och då är det ju inte så långt bort att göra en remake på eller reboot eller uppföljare.
Prequel
är ju detta.
Ja, ja. Mm. Nej, det är sant. Det är sant.
Och samtidigt så är det ju så också att filmer som The Nun till exempel, det kom ju en tvåa för inte så länge sedan.
Ja, och det kom också en som heter Immaculate. Med hon Sydney Sweeney heter hon, va?
Ja, precis.
Som jag inte har sett, men som ska påminna väldigt mycket om den här filmen tydligen.
Jaha, okej.
Okay. De ska vara väldigt lika varandra.
Ja. Ja, men i alla fall, The Nun blev ju en megasuccé. Jag tror faktiskt inte jag tar i om jag säger att det faktiskt blev en megasuccé.
Ja, den är mer Conjuring-universet.
Ja, precis. Men det, tematiken påminner ganska mycket om Omen. Det ligger ju inte så långt borta.
Nej, och den här filmen, The First Omen, är ju en nunneskräckfilm kan man säga.
Ja, precis. Precis.
Vi kan också nämna, att som vi också nämnde i vårt gamla Omen-avsnitt, att det kom ju också en remake 2006. På första Omen-filmen. Och den filmen, den släpptes ju 2006 bara för att de skulle kunna släppa den 6/06 666. Det är jag helt övertygad om. Men annars kanske det är också så att de släpper den här First Omen nu för att hålla liksom få behålla franchisen, alltså licensen. Det är ju så att man
rättigheterna
att man köper in en rättighet och måste göra filmer för att kunna få lov att behålla rättigheterna, som vi såg med de här Spider-Man-filmerna som kom, de här Andrew Garfield Spider-Man-filmerna, de kom ju väldigt nära in på Tobey Maguire-filmerna och det var väl också för att Sony skulle behålla Spider-Man-rättigheterna, de var tvungna till att producera filmer liksom.
Ja.
Så att så kanske det också var, jag vet inte.
Precis. Jag vet inte riktigt om det är därför också Sony gör en massa riktigt dåliga Marvel-filmer.
Nej, precis. Alltså, ja.
För att de ska behålla rättigheterna bara.
Vad heter den? Morbius.
Morbius.
Mycket dålig.
Madame Web.
Den skulle vara fenomenalt dålig. Den har jag inte sett än.
Men ja, den är fenomenalt dålig. Jag har sett den.
Jag vill ju se den, såklart.
Nej, men den är riktigt usel, ja, får man säga. Vi har också den här kommande filmen Kraven the Hunter, tror jag den heter.
Det kommer mycket.
Den skulle kommit förra året, men Sony valde att inte släppa den förra året.
Ja, det är sällan ett bra tecken när man väljer att inte släppa
den. De sköt upp den ett helt år.
Ja, shit, ja.
Men de släpper den åtminstone, så det blir ju inte som Batgirl, eller Batwoman, nej, Batgirl.
Batgirl, ja.
Mm. Som Warner bara la ner helt och hållet.
Ja, precis. Det finns väl en också en vad heter de? Roadrunner och Wile E. Coyote-film som också är gjord men inte kommer att släppas tydligen.
Är det så?
Ja, jag har hört det.
Ja.
Ja.
Ja, och hur det där funkar rent ekonomiskt, det är vi nog inte tillräckligt insatta i för att förstå hur det fungerar.
Nej, det är vi inte. Men,
men Warner liksom på något sätt kunde ju skriva upp det här som en förlust,
ja,
helt enkelt. Och på det viset spara pengar eller tjäna pengar rent, ja, av på att inte släppa den eftersom de kunde sätta upp den som en förlust.
Ja, precis. Det är skattetekniskt.
Men det är ju horribelt för alla medverkande. Alltså skådespelare och producenter och regissörer och alla som har varit med och jobbat och lagt ner, ja, sin själ i den här filmen. För vad jag har hört så det är ju i och för sig ingen som har sett den.
Batgirl liksom, nu pratar du om.
Ja, Batgirl pratar fortfarande om. Ja. Det är ju i och för sig ingen som har sett den annat än de som har varit med och jobbat med efterproduktionen och klippt den och sånt där liksom.
Nej,
men det är inte så mycket som säger att den skulle väl inte vara särskilt dålig, tror jag inte. Det har ingenting med kvaliteten på filmen att göra. Det var ju inte därför de inte släppte den. Det var väl att den inte var tillräckligt spektakulär, tror jag, de cheferna tyckte. Och DC-filmer som skulle släppas på bio då, i alla fall vid det tillfället när den skulle ha släppts, de ansåg att den inte höll för bio i liksom, just att den inte var så spektakulär.
Men de släppte ju den här, den var väl mer spektakulär såklart, den här Blue Beetle, men den var ju också jättedålig.
Den var väldigt, väldigt dålig.
Den hade ju inget, alltså den hade ju verkligen inget.
Nej, det den hade var ju att den liksom slog an till den här latinopubliken på något, ja, sätt.
Jo.
Ur ett marknadsföringsperspektiv så hade den det, tror jag. Men nej, den nej, var riktigt dålig. Det var jättemycket så prutthumor.
Ja.
Kommer du ihåg det?
Ja, gud alltså.
Men det var så dåligt.
Men det intressanta är ju med den här The First Omen då.
Mm.
Alltså när jag sa att det skulle komma en First Omen så blev man ju skeptisk. Prequels är ju nästan aldrig bra. Nästan aldrig.
Är de inte?
Alltså, de är nästan aldrig motiverade. Liksom. De känns alltid menlösa.
Mm.
Och trailern, den första teaser-trailern var rätt fattig, har jag för mig. För de spelade den baklänges. Allting gick baklänges. Det var inget som tilltalade mig i alla fall. Men sen började jag läsa lite reviews och höra lite så åsikter på nätet att den här filmen är väldigt bra, skrev folk. Och folk skrev att de blev överraskade, de hade så låga förväntningar och blev överraskade då att den var så pass bra som den var. Så då fick jag ju höga förväntningar, vilket också är en fara ju såklart att få. Men
särskilt för dig, tror jag.
Ja,
det är aldrig
verkligen
bra när du har höga förväntningar på någonting, för då blir du alltid besviken.
Ja, jag vet. Men jag gillar ju verkligen The Omen. Alltså första filmen från 76 är faktiskt en av mina favoritskräckfilmer. Jag har sett den jättemånga gånger.
Mm.
Jag håller den väldigt högt. Så att och uppföljarna är ju inte alls i den ligan. Framförallt inte den fjärde filmen, den är ju fruktansvärt dålig.
Men ja, räknar man den riktigt?
Jo, men det får man väl göra. Vi räknar den i vår topplista. Mm. Där hamnade den ju sist såklart. Mm. Men ja, man blev ju ändå sugen när man hörde att den hade fått goda vitsord.
Mm.
Och att den var lite annorlunda. Och tänkte man, nu kanske den bidrar någonting till franchisen.
Mm.
Jag störde mig lite på titeln. Jag tyckte det var lite konstig titel. The First Omen.
Ja. Yeah.
Det finns The Omen. Och detta är då The First Omen.
Mm.
Men om man pratar om filmerna, den första filmen, pratar man om The First. På engelska blir det The First Omen.
Mm, mm.
Ja, det är lite som det här. Vi har en kompis som stör sig lite grann på att man skiljer på hat-trick och äkta hat-trick.
Mm.
Det är lite samma sak. Omen Och The First Omen.
ja.
Lite så.
Ja, lite så.
Ja.
Ja, men vad tyckte du om The First Omen då?
Jo, men jag gillade den. Jag gillade den. Jag tyckte den var bra. Och jag tyckte det var intressanta val intressant berättad historia. Alltså den känns ju väldigt, vad ska man säga, lite New Hollywoodsk.
Ja.
Yeah, alltså, yeah. Den är extremt långsamt berättad, extremt slow burn. Mm. Jag har ju aldrig sett en skräckfilm som är så långsam som den här. Alltså.
Nej, precis. Man kan jämföra lite med Exorcisten.
Ja, faktiskt. Fast den här ännu mer, detta ju. Detta är ännu långsammare. Jag såg faktiskt om Exorcisten förra veckan. Mm. Och den är ju väldigt långsam och där händer ju inte mycket övernaturligt förrän efter kanske en timme. Men här är det ju i paritet med det, om inte mer alltså.
Mm.
Sen är det också kul att den utspelar sig på 70-talet. Bara några år innan första filmen ju.
Mm.
Hela den här tidslinjen i Omen-filmerna är ju lite fucked up ju.
Ja, det är den. Tyvärr.
Ja.
Men å andra sidan, det är ju inget som, det är ju inte så viktigt för filmen heller.
Inte för den här,
det som är konstigt är väl egentligen att det är väl egentligen Omen 3 mest bara som är fucked up.
Ja, det får man verkligen säga. För i den tredje filmen är han ju Damien, alltså vuxen.
Ja.
Och den kom ju 1981, men den borde ju utspela sig långt in i framtiden.
Ja, typ. Den borde utspela sig typ år 2001 eller något sånt.
Ja, där. Kanske något sånt, alltså. Ja, typ så. Känns det som.
Ja.
Och den här då, den här filmen utspelar sig 1971 kanske. Något sånt. 1971, ja, utspelar sig. Och det utspelar sig i Italien också. Mm. Så man får en sån härlig liten suspiria-känsla också över detta. Det handlar om en ung amerikansk tjej som ska studera till nunna då. Mm. Hon ska gå på något, ska göra nunneutbildning i Rom.
Mm. Så det är någon slags barnhem som nunnorna driver då i Rom.
Ja, och det är ju lite suspiria över det. Alltså, fast det är ju en ballettskola istället. Men det har vissa likheter skulle jag säga.
Mm.
Så att den har ju lånat lite friskt därifrån.
Men jag tyckte också den öppnar ju med en annan scen egentligen.
Ja, det gör den ju. Vi kommer att spoila lite här nu, bara så ni vet.
Mm.
Så om ni inte vill lyssna på detta, om ni inte har sett filmen, så kan ni kolla i beskrivningen, avsnittsbeskrivningen, så ser ni när vi börjar prata om nästa samtalsämne. Kan ni hoppa fram till det? Så, jättebra.
Ja, för den börjar ju riktigt, jag tror det är de i England.
Ja, men det känns
i filmens så. Första scen tror jag. Alltså jag bara tyckte det var, de hade bara verkligen en sån riktigt skön känsla från de första filmerna där. För de är ju verkligen så, de är så, alltså det är så murrigt och det är grått och det är lite så disigt hela tiden i de filmerna tycker jag.
Ja, verkligen.
Det är en sån sak som jag uppskattar med dem. Att det är så murrig, så engelsk känsla.
Ja, och detta är ju precis, den öppnar ju med liksom ett anslag som för att etablera att det är en sån här skräckfilm, att det är en Omen-film.
Mm.
Och det är på en kyrkogård, utanför en kyrka ju.
Mm.
Och man får följa två präster som träffas.
Mm.
Och den ena spelas av Charles Dance ju.
Mm.
Vår gamla favorit.
Ja, precis. Som ju spelade, vad heter han, Tyrion Lannister, eller? Var det Tyrion, tror jag.
Tywin
Lannister.
Pappa Lannister i Game of Thrones. Men han är också med i Alien 3 till exempel, eller Golden Child.
Golden Child, ja.
Last Action Hero. Har gjort mycket bra som ni hör.
Ja.
Och den andra prästen spelas ju av han Ralph Ineson. Så vi känner igen från till exempel också Game of Thrones, va?
Ja, ja, absolut.
Men också The Witch till exempel.
Mm, precis. Han har ju kanske världens knarrigaste röst, kan man säga så.
Knarrig,
väldigt mörk basröst.
Han var med i Office också, var inte det?
Nej.
Nej.
Alltså engelsk Office?
Ja.
Det minns jag inte. Alltså jag är ju ett stort amerikanskt Office-fan.
Ja.
Jag gillar ju faktiskt amerikansk Office.
Han var med i Office.
Han var det?
Han var med och spelade han som var lite så bully, liksom. Full på julfesterna och sånt.
Ja, okej.
Okay. Ja. Skitsamma. Men ja, precis. Och där är ju, man etablerar ju att någon håller på att reparera rutorna på kyrkan. De håller på att hissa upp ett stort fönster som hissas upp. Och där känner man, oh shit, nu är det upplagt för ett omen här. Liksom, en olycka där någon ska bli halshuggen. Liksom. Så det är kul att de läker med ens förväntningar där. Liksom.
Ja, precis. Och ja, den scenen slutar ju också så som man misstänker att den ska.
Ja, men typ så, ja. Absolut.
Att Charles Dance får den rätt i huvudet.
Ja. Men... tyckte inte det var så finurligt ändå.
Nej, jag håller med. Men det var samtidigt var det lite kul att man inte får se det direkt. Alltså man, nej, man får se att det här fönstret kraschar ner i backen och förstörs.
Ja.
Men man får liksom inte se direkt att han har fått det på sig.
Ja,
man får inte se det förrän senare när han vänder sig om, så ser man att han har ett jättestort
hål i huvudet.
Ja,
ja, precis.
Och ja, jag håller med, det var inte så subtilt.
Nej.
Det är inte särskilt subtilt i första filmen heller. Men det är coolt på ett annat sätt. Ju.
Oh ja. Men i den här, detta händer, men sen efter detta, efter det här anslaget, då klipper man ju till själva huvudpersonen. Och det är ju då den här unga nunnan.
Som spelas av Nell Tiger Free.
Precis, Nell Tiger Free. Hon spelar Margaret då. Amerikansk tjej som ska bli nunna i Rom.
Mm.
Och Nell Tiger Free känner vi framförallt igen ifrån tv-serien Servant. Från M. Night Shyamalans serie. Som jag har sett ett par säsonger av. Tycker den är rätt småtrevlig faktiskt.
Mm. Jag har inte sett så mycket på den. Jag har bara sett något enstaka avsnitt.
Mm.
Men jag kan ändå, ja, det kanske är en serie jag borde ta upp helt enkelt.
Ja.
Jag tyckte ändå den började rätt så spännande faktiskt.
Ja, verkligen.
Jag har sett några avsnitt.
Det är svårt med serier när man har haft en paus så länge bak. Man måste se om den får börja, känns det så.
Ja.
Ja, vi behöver ju inte redogöra för allt som händer i den här filmen, men det är ju att hon börjar ju på det här klostret, träffar andra nunnestudenter och de lever lite loppan, går ut och festar på nattklubbar och så. Mm.
Hon får ju en roomie som hon då blir tilldelad av klostret att bo med, som också är en som ska bli en nunna.
Ja.
Så det är en tjej i ungefär samma ålder liksom. De är så i yngre 20-årsåldern typ, skulle jag gissa på. Och hon manar ju på då Nell Tiger Free att de ska gå ut och festa en sista gång innan de blir nunnor, för sen kommer de aldrig att kunna göra det mer.
Nej.
Det köper man ju faktiskt, att man vill.
Ja, jag tycker det är bra skildrat liksom. Det är ju verkligen en skön 70-talskänsla. De spelar om typ, vad heter de? Är det den Daddy Cool de spelar typ?
Ja, typ något sånt. Ja, det är en sån disco.
Ja, verkligen.
Disco-låt. Ja, nej, men det är faktiskt bra. Och hon får sig ju en redig bläcka, som man säger. Och vaknar upp på morgonen efter och minns inte särskilt mycket av vad som hände. Men hon har några minnesfragment av någon snygg italienare som hon hookar upp med.
Ja, just det.
Men sen minns hon inte så mycket mer vad som händer.
Nej, precis.
Sen så får vi också samtidigt då vi spenderar ju lite tid på det här klostret, barnhemmet också.
Ja.
Och vi får reda på att det är en del suspekta saker där.
Ja.
Vi får inte riktigt reda på vad det är, men jag tycker det är en bra spänning som byggs upp där.
Det är något barn som är lite gåtfullt till exempel. Sen börjar hon ju se lite visions och så. Hon börjar se någonting bland skuggorna och så. Jag har ibland svårt för folk som ser visions, det har jag ju sagt många gånger, men i den här filmen tycker de gör det på ett väldigt, väldigt bra sätt. Och där är ju en scen som är ju filmens mest omtalade scen. Där de är, för det är ju nämligen så att det föds ju barn på det här klostret också. Eller så. De har någon för barn.
Ja, men det kommer dit mammor som kanske inte har en pappa till barnet.
Nej.
Och föder där. Och det var ju väldigt vanligt. Alltså i alla fall, ja, men i katolska länder är det, jag vet inte om det till och med fortfarande är vanligt att det funkar på det. Det tror jag inte. Men det här är ju på 60-talet, så att det var ju vanligt då.
Ja, men precis. Ja, och det är en sekvens där man där hon tittar på någon kvinna som ligger på bordet där och ska föda. Okej, jag kan säga så här. Detta är en bild jag inte trodde jag skulle få se i en Hollywoodfilm. Kan man säga så?
Ja, just det. Jag får väl lite så här, vilken bild är det du är?
Ja, du fattat det som jag menar.
Den präntades inte fast lika starkt på min hjärna.
Gjorde inte det? Jag tyckte det var ändå jag tror de fick kämpa rätt rejält för att ha med den bilden alltså.
Jag vet vad du menar nu.
Ja. Det är ju en väldigt grafisk bild kan vi säga, och det trodde man inte man skulle visa i en sån här film, en mainstream Hollywoodfilm liksom. Sen går det rätt så mycket ner i tempot sen igen, men vi kanske inte behöver gå igenom, jag minns inte riktigt allt som händer.
Vi behöver inte gå igenom filmen frame by frame.
Exakt. Men det är ju liksom, filmen utvecklas till någon slags, nästan lite grann till något slags Rosemary's Baby-aktigt också ju.
Precis, denna har mer drag av Rosemary's Baby, ja, nästan, än kanske Omen.
Ja, ska man säga. Ja. Ja. Och det blev ju så till slut att hon blev ju naturligtvis också gravid då. Och ja, det här sällskapet som har det här klostret har någon form av mål att försöka avla fram antikrist helt enkelt.
Precis.
Och det är ju lite... Och, det, ja.
Och vi får också reda på varför de vill göra detta.
Ja, precis. De har goda avsikter typ.
Ja, men det handlar ju om att liksom hippiekulturen och vad ska man säga, alltså den här intellektuella revolutionen, student liksom revolutionen som pågick då under 60-talet.
Mm.
Har gjort att folk liksom lämnar kyrkan mer och mer och blir mer och mer sekulariserade.
Just det.
Och därför behöver de då skapa ett hot för att folk ska bli troende igen. Ungefär så är ju deras plan.
Ja, det är lite, påminner lite grann om Watchmen.
Mm.
Och, nu spoilar jag Watchmen, men där har ju, ja, jag vill inte spoila Watchmen för det finns folk som fortfarande har läst den kanske, men ja, det finns ju en film också i och för sig. Men just att han vill ju också skapa ett hot för att folk ska förenas mot det hotet på något sätt.
Yeah.
Men för att göra det så måste han ju ta livet av typ hela New York.
Mm.
lite så.
Mm. Yeah.
Ja, men lite samma, lite den typen av upplägg liksom, att offra mycket för att för the greater good så att säga. Men de vet ju inte, de leker ju med krafter de inte kan hantera och så vidare.
Exakt, yeah.
Det är ju så ju.
Ja, precis. Ja, men så är det.
Men man ändrar ju lite grann här i alla fall tycker jag i grundstoryn. För i första Damien, eller Omen, första Omen-filmen, så nämns det ju att han föddes av en schakal.
Mm.
Och det gör han ju inte här då uppenbarligen, utan det är ju en kvinna.
Ja.
Så det vet jag inte riktigt hur de ska lösa det. För den här filmen, för att vara en prequel, tycker jag den knyter ihop väldigt bra med den första filmen, originalfilmen. Och jag tycker också att den funkar bra utan att liksom referera för mycket till första filmen. Det är inte som de här Star Wars prequels där alla ska vara med från de gamla filmerna, utan här är ju nästan inget sånt ju. Det är ju bara lite grann i slutet.
Mm.
Och det känns ju som det sämsta nästan i filmen på något sätt.
Mm.
När man börjar liksom nämna saker bara för att vi ska känna igen oss. Och då blir det lite sämre. Det känns nästan kanske som att det är en slags bolagsdecision att det här måste vara med.
Kanske. Kan vara så. Men jag störde mig inte jättemycket på det.
Inte jättemycket, men det är någon sekvens. Jag tycker det är lite schysst när man får se en bild på Gregory Peck kanske. Ett foto liksom. Jag tror dock man skulle gå längre. Att kanske man skulle CGI-a honom eller sånt. Det hade varit fettare nästan. Men,
ja, det hade varit kul.
Men det gjorde man inte. Det hade man kanske inte råd med.
En CGI-ad Gregory Peck, alltså. Det hade varit bara, det hade varit sjukt.
Sen är en sak som jag tänkt på, som jag stör mig lite på faktiskt när jag säger det. För att det är ett collage när... I första filmen är det ju så att deras barn byts ju ut mot Damien. Eller han vet ju om att de byter ut barnet. Och det föddes ju klockan 6:06 på den sjätte dagen och så vidare. Och det får man ju se här också. Man ser till och med klockan på väggen. Men det här barnet har ju faktiskt... Har det fötts samtidigt verkligen? Jag fick inte det intryck. Det känns som att hon har föder barnet före, sen byter de ut det. Eller? Jag vet inte.
Mm.
Alltså vad klockan var.
Nej.
Men jag har bara sett den här filmen en gång. Så att det är skitsamma.
Ja.
Men hon föder ju inte bara ett barn heller. Hon föder ju två faktiskt, hon föder ju en flicka också ju.
Precis, ja, så hon föder tvillingar då.
Ja.
Och det är det som ju blir filmens slutkläm där kan man säga. För hon lyckas ju då rädda den ena. För det är ju så på det här. De vill ju tvunget ha fram ett manligt barn, men det har bara fötts en massa när de då har alltså försökt avla fram den här
tidigare,
antikristen, så har det blivit tjejer hela tiden, eller flickor, flickebarn har det blivit, varav då huvudrollspersonen är en sådan.
Ja,
men hon föder då i alla fall tvillingar och då tar de pojken. Men hon lyckas rädda flickan och flyr då med flickan.
Precis, och vad tycker vi om det här då? Liksom, att det är en flicka? Det känns ju som ett upplägg för en kommande film här ju.
Verkligen. Mm.
Att de sticker iväg och bor i några timmerstuga. Så kommer han dit och berättar att nu har de gett honom ett namn.
Mm.
Vadå? Damien.
Yeah.
Så onödigt.
Yeah. Yeah. Men han kommer ju också dit för att ändå vara lite schysst och liksom så, mot filmen. Så kommer han ju också dit för att varna dem att nunnorna är de på spåren.
Ja. Yeah. Jo, men alltså... Ja, men ska det fortsätta så här då? Ska det komma fler prequels då som utspelar sig parallellt med första Omen-filmen kanske?
Mm. Ja, men så tolkar jag det att det måste bli.
Och att man då hänvisar till Damien och att han liksom kommer att vara med där kanske lite grann i periferin liksom.
Mm.
Samtidigt som hon blir jagad av galna nunnor och så.
Mm. Alltså problemet är ju lite att vi vet ju vad som händer ända fram till och med... Damien, eller Omen 3.
Ja, det är frågan om de ska göra som de gjorde med Halloween-filmen, att de väljer att ta bort Omen 2 och Omen 3 och sen fortsätta.
Mm.
Det hade ju inte varit ja, alltså det spelar ingen roll längre. Man kan väl göra så liksom. Alltså,
yeah.
Inget spelar någon roll längre.
Nej.
Det var också en scen i den här filmen som påminner väldigt mycket om Possession ju, när hennes vatten går där ute på gatan. Det påminner rätt mycket om den här scenen med Isabella Gianni i Possession. Detta mästerverk. Som vi också gjort avsnitt om en gång i tiden faktiskt. Ja, precis. Man kanske retconnar hela det här då. Fuckar upp tidslinjen och kanske försöker städa upp. Göra allting rätt igen på något sätt.
Ja, men det ska bli spännande att se vad som händer i alla fall, tycker jag.
Ja, den här filmen har ju gått... Den har inte gått jättebra, men den har ju ändå gått plus än så länge i alla fall.
Mm.
Det har ju blivit lite av en snackis liksom.
Mm.
Det har ju fått bra kritik. Vi hoppas att att man då tänker fortsätta.
Precis.
Varför inte?
Den är ju inte i nivå med Nunnan 2.
Ekonomiskt, nej.
Ekonomiskt.
Nej.
Och jag vet inte om det är det som krävs för alltså att filmer ska gå som Nunnan 2 eller Smile liksom, för nej. Att det ska generera uppföljare. Jag vet inte riktigt, men...
Nej.
Ja, men jag hoppas ändå att det kommer fler filmer faktiskt.
Mm.
Jag gillar framförallt, alltså det är många bra karaktärer i de här filmerna tycker jag.
Ja.
Ralph Ineson tycker jag faktiskt är en jäkligt bra skådespelare.
Ja, alltså. Men det är han.
Jag tycker han är skitbra.
Ja.
Vi har också Bill Nye med i den här filmen.
Just det.
Och Sonja Braga som man inte har sett så på sen 80-talet.
Ja, det var länge sedan. Spinningkvinnans kyss, är det inte det?
Ja, och hon var med i någon Dirty Harry-film också. Fyran har för mig.
Ja.
Dödsspelet eller vad den heter.
Det är Deadpool.
Deadpool.
Ja, inte det femman till och med.
Eller det kanske det.
Jag tror det är femman.
Det är kanske det.
Ja.
Mm. Men det kanske inte är den hon är med då. Jag har för mig att hon är med i fyran. Men jag är...
Sudden Impact.
Är det fyran?
Ja, det
är trean.
Trean, det är en Forcer.
Hårdingen.
Magnum Force.
Jag vet inte.
Men jag blir helt sugen på att göra Dirty Harry-avsnitt i alla fall.
Ja, det lät ju som det.
Men om vi ska ranka in den här filmen då på vår respektive Omen-topplistor.
Ja.
Jag skulle nog sätta den här faktiskt på en god andra plats, alltså efter första filmen.
Ja, du gör det alltså.
Jag tror faktiskt jag går så långt.
Mm. Ja, 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 den hamnar i alla fall inte på första plats och den hamnar i alla fall inte på allra sista plats heller.
Ja, det är ju omöjligt.
Frågan är var tvåan och trean hamnar.
Ja, sist vi rankade så vill jag minnas att du hade tvåan på andra plats och jag hade trean på andra plats.
Ja, du hade så. Ja.
Jag tror det, men det är liksom hugget så stuket för mig där lite grann. Men jag tycker den här är bättre än både Omen 2 och Omen 3 skulle jag säga.
Ja, ja, den är väl, ja. Ja, jag kan köpa det. Absolut. Ja. Ja, men jag slänger in den också på en annan plats då.
Ja, men låter det ju bra ju. Ja, men ja. Ni som har sett den har väl lyssnat på detta. Om ni inte har sett den och ändå lyssnat på detta så se den faktiskt.
Verkligen.
Jag kommer att se om den. Jag kommer nog skaffa den när den släpps på fysisk media tror jag.
Ja. Definitivt. Mm. Och filmen är regisserad av Arkasha Stevenson.
Ja, vad har vi på... På henne?
Vi har inte så himla mycket på henne faktiskt.
Detta är hennes första film?
Detta är hennes debutfilm.
Det är imponerande.
Det är alltså. Faktiskt, det är rätt bra.
Ja. Ja, det är coolt alltså.
Hon gjorde den här Netflix-serien Brand New Cherry Flavor. Dock bara ett avsnitt av
regisserat. Just det. Hon har regisserat ett avsnitt av Legion, den här X-Men spin-off-serien. Mm. Så att, ja. Nej, men det är kul. Hoppas vi, lovande debut kan man lugnt säga. Men ska vi gå vidare i programmet?
Mm.
Vi har ju sett en film till som är aktuell, som hade premiär slutet av förra året egentligen i USA och så, men den kom inte till Sverige förrän nyligen, och då pratar jag om filmen The Iron Claw från 2023.
Precis, och den fick ju ingen svensk biodistribution.
Nej.
Anledningen till det tror jag är att Sverige är inget jättestort wrestlingland.
Nej, det är ju inte det. Sverige är inte det. Detta är alltså en film som handlar om wrestling. Och det handlar om familjen Von Erichs. Och detta är en, vad ska man säga, en klassisk wrestlingfamilj. Och det som den här familjen är mest känd för är ju då att så många av dem gick bort i förtid.
Mm. Ja, det låter liksom inte trovärdigt riktigt när man läser om det. Det låter som att det är påhittat detta.
Ja.
Men det är det alltså inte.
Nej, och som jag nämnt i något avsnitt tidigare, så är jag ju en gammal wrestling-fantast.
Mm.
Och just The Von Erich-familjen har jag liksom verkligen varit... Jag har verkligen nördat ner mig i det alltså, under en period. Jag har till och med läst böcker och haft mig liksom... Jag läste en bok som handlar om han pappan i familjen. Mm. En av de sämst skrivna böcker jag har läst.
Ja, jag tror du säger en av de sämsta människorna som någonsin har läst.
Ja, kanske det. I den här filmen verkar ju vara det nästan. Men boken var väldigt, väldigt dåligt skriven. Men innehållet är intressant ju. Men det var mannen som skrivit boken var ingen författare.
Alltså vadå? Var det stavfel?
Ja, men det är inte stavfel kanske. Dåligt, hackigt språk. Liksom. Inget flow. Alltså.
Yeah.
Bara ett redogörande på ett väldigt, väldigt tråkigt sätt.
Ja, jag,
men jag tog mig igenom den och läste den. Liksom. Mm. Men jag var ju så pass nedgrottad i detta, så jag själv bestämde mig för att på skoj bara liksom planera hur det här skulle, deras livshistoria hade kunnat bli en tv-serie.
Mm.
Och detta, jag hittade faktiskt mina anteckningar om detta. Detta skrevs 2015.
Mm.
Så jag har varit väldigt inne i den här storyn.
Mm.
Och när jag såg sen att det skulle komma en film när de offentliggjorde det, så blev jag ju både nyfiken men också lite orolig.
Mm.
Sen så såg jag att filmen var färdig och jag såg att den skulle vara 2 timmar och 10 minuter lång. Mm. Och då blev jag genuint orolig. För då tänkte jag, det här kommer de aldrig kunna berätta på 2 timmar och 10 minuter, den här storyn. Den är alldeles för lång för att det ska funka. Och vi kommer att spoila detta också, återigen. Detta har ju hänt på riktigt, så det är något annat ju. Men om ni inte vill lyssna på detta, så hoppa fram. Kolla innehållsförteckningen så ser ni. Jag har alltid tänkt att den här storyn krävs en tv-serie för detta, för att kunna få med det här, allt som händer. För det är väldigt många som dör ju. Väldigt många karaktärer går bort. Och då behöver man kanske låta tid gå mellan varje dödsfall för att man ska kunna liksom känna dödsfallen, så att säga.
Men vi kanske ska gå igenom lite mer vad de är för några och vad som hände dem i verkligheten.
Liksom. Ja, men det kan vi göra.
Och jag tänkte bara också säga att jag är ingen jättestor wrestling-nörd direkt. Det kan man verkligen inte säga. Jag tittade på wrestling när det gick på... kabel-tv på 80-talet.
Precis.
Som många andra gjorde också.
Oh, ja.
Då var det Hulk Hogan och det var Ultimate Warrior och det var Andre the Giant och det var Randy Macho Man Savage, hette han så kanske.
Men det var ju också en av de här killarna. Han var ju också med vid den tiden. Han kallade sig då för The Texas Tornado.
The Texas Tornado.
Mm. Han besegrade Mr. Perfect, minns du?
Alltså jag gör inte det. Jag minns ju liksom bara, jag har bara vissa som jag minns. Jag minns Jake the Snake Roberts till exempel. Och vad heter han med rosa kläder? Bret the Hitman Hart heter han det.
Ja, absolut. Ja.
De minns jag. Sen var det några till. Det var något sånt English Bulldogs.
British Bulldogs.
Också
jävla fint team.
Ja, alltså några sådana minns jag. Men han här, eller Von Erichs, det är inget som, det ringer inga klockor liksom.
Nej, precis. Men du skulle säga då, du var inte så stort wrestling-fan, så du har en annan ingång i den här filmen då, på något sätt.
Ja, det har jag ju, så att för mig är ju det här, det blir ju mer fiktivt på något sätt för mig.
Alltså, det är intressant,
jag känner inte till dem sen innan alls.
Ja, det är intressant att höra ditt perspektiv då, för hur du upplever den här filmen. För det är ju ofta så när folk till exempel har läst boken och ser filmen, blir de besvikna, för de kan redan storyn och de kan, och då blir det liksom inte rätt i deras huvud när filmen berättar det annorlunda.
Precis.
Och i det här fallet visste jag allt som skulle hända.
Mm.
Liksom. Och jag visste också att de hade tagit bort grejer. Alltså det är ju, de var ju fem bröder, men de har ju tagit bort en bror. Mm. Helt. Han nämns ju inte i filmen.
Så om vi börjar från början. Det finns då en pappa som är en wrestlare.
Ja, alltså det, han heter Fritz Von Erich. Yeah. Han hette inte det. Det var hans wrestlingnamn.
Precis.
Och han var ju sån här, han wrestlades på 60-talet och han var en ond, hans persona var liksom ond.
En så kallad heel.
En så kallad heel, och hans gimmick då, hans liksom ja, hans utseende var att han körde liksom en nazistgimmick typ. Mm. Fritz Von Erich liksom. Mm. Och han hade då ett speciellt move han gjorde som hette The Iron Claw, därav filmens namn. Där man tar liksom handen och trycker i motståndarens liksom panna liksom, yeah. Och trycker till i tidningarna liksom, yeah. Så väldigt, väldigt smärtsamt kanske.
Precis. Alltså vissa wrestlare har ju sina moves som får namn. Alla wrestlare tror jag inte har det, men vissa har sina egna moves.
Ja, precis.
Jag kan egentligen inte så många. Jag vet att The Rock,
ja.
Han hade the people's elbow.
Jo, men alla har ett finishing
alla
move.
Har.
Ja, okay. Precis. Ja. Alltså Bret Hitman Hart hade en sharpshooter.
Ja, okej, okay. Men vad hade Hulk Hogan till exempel?
Ja, ett leg drop. Det var rätt fattigt.
Ja.
Big boot och sen ett leg drop.
Mm.
Macho Man hade ju den här armbågen från topprepet. Han hoppade.
Mm.
Elbow drop.
Mm.
Ja. Andrew the Giant hade nog ingen if sig direkt.
Nej, det var inte så att de hette något särskilt.
Jake the Snake hade ju DDT.
Ja, okay.
De flesta hade något faktiskt. Mm. Men de här då, Von Erich, Fritz Von Erich, han startade då ett wrestlingförbund i Texas. För det var så på den här tiden, alltså 70-talet, 80-talet, fram till mitten av 80-talet ungefär, att varje region i USA hade sitt eget lilla wrestlingförbund. Det kallas för territorier, territories. Så Texas hade ett, New York hade ett annat.
Mm.
Och hans hette då WCCW, World Class Championship Wrestling. Och de var ganska tidiga med att sända ganska välproducerade tv-program.
Mm.
Fler kamera och lite så vignetter och intervjuer mellan matcherna och sånt. Så de var ganska alltså pionjäraktiga där på den punkten. Och sen så var det ju då en annan person som heter Vince McMahon.
Mm.
Som då ägde WWF som det hette på den tiden. Mm. Och han valde ju sen då att bryta mot den oskrivna regeln och köra nationellt.
Okej.
Mm. Så han köpte ju upp territorierna och konkurrerade ut många territorier. Och idag är det ju WWE som det nu heter som är det överlägset största i hela USA. Men på den här tiden var det fortfarande liksom olika territorier där wrestlare kunde åka runt mellan de olika territorierna och wrestlas.
Jaja.
Så de tillhörde liksom inte ett specifikt direkt. Så Ric Flair kunde komma till Texas och wrestla i det här tv-programmet. Men så kunde han dra till något annat tv-program någon annan vecka liksom.
Ja.
Men The Von Erichs då, alltså han har Fritz, hans söner, han drillade ju dem att bli wrestlers också.
Mm.
Så att de var ju hans stora stjärnor. Och de var så här helylle killar, kristna helylle killar, snygga. Beatles hysteri blev liksom tjejer och sökte liksom kyssa dem när de gick på väg till ringen och sånt. Så de var liksom super good guys. Men de kom ju att få en massa problem med till exempel droger och psykisk ohälsa och så vidare. Så de gick under för det en efter en liksom.
Ja. Och det var då på grund av att pappan drillade dem lite för hårt liksom. Eller, i alla fall får man det intrycket i filmen.
Jo, men verkligen, verkligen. Säkert hade en stor betydelse. Absolut. Men det var också annat, tror jag.
Mm.
Alltså det var ju den första, eller han hade faktiskt en pojke som dog också som barn.
Mm.
Men det var innan allt det här. Hans äldsta barn dog ju, han fick någon elchock och ramlade ner i en vattenpöl och drunknade och den stilen. Det var tragiskt. Mm. Men sen, de andra fem sönerna han fick blev ju wrestlers allihopa.
Mm.
Och framförallt de tre äldre där var ju de som var de mest framgångsrika. Och de duktigaste liksom. Men, men och där dog ju då den första, han dog ju i Japan av någon, man säger att det var någon slags tarmsjukdom han dog av, men vissa hävdar att det var en överdos som hittade hon på hotellrummet liksom.
Mm.
Och i filmen skildras det typ inte.
Nej, det nämns
det nämns i dialogen liksom. Det tyckte jag var lite fattigt.
Ja,
alltså,
absolut.
Jag vet inte hur du uppfattar det.
Jo, det var det. Det håller jag med om. Det var fattigt faktiskt. Samtidigt så är ju den karaktären i filmen inte någon man lär känna särskilt bra, tycker
nej,
jag.
Nej.
För i filmen är det ju framförallt tre bröder, fyra bröder är det.
Ja, de är fyra i filmen.
Mm, fyra är de i filmen.
Och på riktigt var de en femte också.
Ja, det är ju faktiskt alltså han, den äldsta då som dör som barn.
Nej, det var okej. Okay. Ja, riktigt var de sjätte också då.
Ja, precis. Ja, de var precis. Sex egentligen.
Ja.
Och här är de då fyra, eller fem. Nej.
Ja, de är fyra plus att en kille har ju dött när han var liten.
Ja, just det.
Men
just det.
På riktigt var det en yngre bror också.
Ja, ja.
Som inte var alls gammal. Som, alltså, han var typ 21 när han dog.
Okej.
Okay. Mm. På 90-talet liksom. Mm. Så att han levt så han kunde typ vara aktiv fortfarande idag, lite svindande. Nästan. Ja, precis. Och huvudpersonen i filmen är ju då Kevin Von Erich som spelas av Zac Efron.
Och det är väl den äldsta brodern.
Ja.
Förutom den då som dör som barn.
Precis. Och det är också han den enda som fortfarande lever i skrivande stund. Alla andra har ju gått bort. Och Zac Efron blev ju väldigt hyllad för sin insats. Och hela den här filmen har blivit väldigt, väldigt hyllad ju.
Mm.
Och jag vet inte, jag kan liksom inte se bortom själva, alltså mina, nu låter du upp, men mina kunskaper gör att jag inte kan uppskatta filmen så mycket som jag kanske hade gjort om jag inte hade kunnat så mycket. Men jag vet inte, du kan ju inte lika mycket. Hur känner du?
Men jag känner att mest fokus läggs liksom på Zac Efrons karaktär Kevin.
Mm. Och han är rätt tråkig.
Han är ju en tråkig karaktär, ja.
Ja.
Han är, ja, men han är mesig på något sätt. Mm. Trots att han är en stor, tuff wrestlare.
Ja.
Så är han, ja, men han är ganska, ja, men han har, det är väl något slags storebrorskomplex han har. Att han, att han måste vara duktig inför sin far hela tiden. Och gå sin fars vilja till mötes hela tiden.
Ja.
Och sen har han då en yngre bror som är iväg på ett universitet och har en lovande karriär inom friidrott och diskus.
Kerry.
Mm. Och han spelas ju av Jeremy Allen White som är verkligen, han är ju ett av de hetaste namnen just nu. Det är ju han som spelar huvudrollen i, vad heter den här serien?
The Bear,
precis. han är ju dessutom, har han ju blivit, ja, men han anses väl vara ganska hipp just nu. Liksom.
Ja.
Man ser honom mycket i, han är runt och flänger mycket känns det som, och han är populär.
Han ska spela Bruce Springsteen i en kommande biopic,
ja, just det.
Har jag hört.
Han är ju också Calvin Kleins nya underklädesmodell.
Ja.
Vi har ju ett gäng berömda sådana. Till exempel Marky Mark.
Just det, från A-plats planet.
Precis.
Och det var också något, apropå castingen här, det var också något jag tänkte på när jag hörde att den här filmen skulle göras. Att för de här människorna, alltså de originalmänniskorna, framförallt Kerry då, som han, The Bear, spelar.
Mm.
Han var ju jävligt stor, rent fysiskt alltså. Det är ju svårt att hitta en skådis som ser ut så. Men jag tycker ändå de har lyckats rätt bra med att biffa upp sig. Jag tycker det ändå är okej liksom.
Ja, jag tycker framförallt att Zac Efron,
ja,
han var nog biffig redan innan detta liksom.
Ja, han har alltid varit vältränad så ju.
Ja, ända sedan han spelade med i Baywatch så har han ju varit rätt biffig.
Ja.
Däremot Jeremy Allen White, han har väl ändå varit hyfsat vältränad kan man väl säga.
Mm.
Men inte så jättestor vuxen. Alltså, han är väl ganska kort tror jag. Alltså, jag får det intrycket i alla fall i The Bear.
Mm.
Har du sett The Bear förresten?
Nej, jag har inte det, men det ligger på min lista så att säga.
Ja, men jag tycker faktiskt det är en fascinerande serie som du borde kolla in faktiskt. Där andra säsongen var den växte faktiskt riktigt jäkla mycket. Sen bra skådisar i den. Jamie Curtis är med till exempel. Och,
ja, det har jag hört. Ja.
Spelar hans mamma där.
Ja, just det. Ja, sen har vi då Harris Dickinson som spelar då David Von Erich.
Mm.
Den tredje brorsan, han som då först avlider. Han som kallas för The Yellow Rose of Texas. Nämns inte så mycket heller i filmen tyvärr. Men Harris Dickinson känner vi framförallt igen från den här Triangle of Sadness, ju, Ruben Östlunds film. Så det är rätt bra folk liksom. Och alla spelar bra. Pappan spelas ju av
Holt McCallany.
Precis. Och han har ju varit med i rätt mycket olika grejer. Han är väl mest känd kanske för sin roll i den här Mindhunter heter den.
Ja, just det.
Mindhunter, just det. David Fincher-serien som jag älskade. Så de la ner efter två säsonger. Han är också med lite grann i den här Foundation faktiskt på Apple.
Mm.
Och han tyckte jag var väldigt bra casting också. För också en person som tänkte hur fan skulle de hitta någon som överhuvudtaget skulle kunna funka som Fritz Von Erich. För han var också väldigt så stor, grov, liksom Texas bo med liksom Dazzalox-händer. Mm. Men de lyckas, tyckte jag, faktiskt väldigt bra.
Ja, det tycker jag med.
Ja.
Han känns verkligen som en sån gammal wrestler, du vet. Alltså från den eran.
Ja.
Nu har jag ju återigen då ingen bild av hur liksom Fritz von Erich verkligen såg ut på riktigt.
Nej.
Alltså,
nej.
Men jag köper ändå honom som en före detta wrestlare. Liksom så 60-tals wrestlare. Liksom inte med den här uppumpade muskelbyggarkroppen som han hade sen på 80-talet.
Nej, han var mer liksom stor och kan vara lite mag också liksom.
Ja, precis.
Ja. Och sen spelas då den yngsta brorsan då i filmen, alltså Mike, spelas av den som heter Stanley Simons.
Mm.
Men det är intressant här, för jag menar, jag har ju följt den här storyn hela mitt liv. Jag kommer ihåg Kerry Von Erich från WWF. Jag kommer ihåg när han dog. Alltså, jag minns detta. Okay. Och det, redan då i internets barndom liksom, gick jag in på hemsidor och där fick jag reda på, shit, han hade fler bröder. Shit, de dog också. Mm. Alltså, så att jag, liksom, de dog så här 84, 87, 91, 93. Mm. Då dog de liksom. Och han dog 93, Kerry. Han var den som dog sist liksom.
Kerry, okej. Okay. Yeah. Det var då Jeremy Allen White, alltså, från The Bear.
Ja, precis. Mm.
Och han var den, okay, han dog sist.
Ja, precis.
Ja, man märker redan nu att det är ganska mycket. Har man inte full koll på detta så är det ganska, det är rätt knepigt att hålla reda på vilka de olika bröderna är och när de dog och så här, vad de hade för bakgrund och sånt där liksom. Men i verkligheten var det alltså så att 5 av 6 bröder dog.
Ja, precis, precis.
Och 2 av självmord, 1 av en överdos.
Ja. Nej, 3 av självmord och 1 av överdos.
Okay.
Eller överdos eller tarmsjukdom. Det är lite disputed det där. Det officiella är väl tarmsjukdom. Yeah. Och sen var ju Kerry Von Erich som var den mest framgångsrika av dem. Han råkade ut från motorcykelolycka och fick amputera sin fot.
Mm.
Och det också, går också väldigt fort i filmen.
Det tycker jag nog inte är så...
Han gör det kanske inte.
Nej, det tyckte jag ändå var ganska... Jag tyckte ändå det var helt okej skildrat.
Ja, okej. Jag tycker alltså... det, man klipper verkligen runt olyckan på något sätt, men...
Ja, det gör man ju för själva, själva olycksförfarandet klipps ju runt. Det gör det.
Och hela sjukhusvistelsen också ju. Han vaknar ju hemma och går upp på morgonen, så ser man att han bara är en fot liksom.
Mm.
Vilket i och för sig är en rätt nice twist.
Precis, och där är ändå en del scener där man får se effekten av det. Hur han försöker wrestlas i alla fall och att det går inte jättebra. Men i verkligheten gjorde han väl det tydligen.
Ja, han hade en fot hela sin WWF-karriär, hade han en fot liksom.
Mm.
Han duschade med stövlarna på för att inte avslöja det liksom. Mm. Och han blev givetvis beroende av smärtstillande tabletter på grund av detta. Han hade ju så fantomsmärtor liksom, så att han blev ju helt... Han blev helt fucked up. Han riskerade ju att hamna i fängelse där i slutet på grund av någon drog, han smugglade droger över gränsen eller vad det var.
Yeah.
Så det valde han istället att skjuta sig själv.
Mm.
Det här är så supermörkt liksom. Och när jag då satt och skrev så var jag lite inspirerad då. Alltså man skulle gjort en serie, tänkte jag då på den tiden, att man skulle kanske blanda givetvis The Wrestler, den filmen, den estetiken. Men också lite med Boogie Nights.
Mm.
För det är mycket droger och dekadens och sånt.
Mm.
Men det är ju knappt något sånt i filmen heller.
Nej, det är det faktiskt inte.
Väldigt lite.
Det är inte med så mycket.
Jag var också lite inne på det här att filmen Network. För att det är mycket, alltså hela tv-produktionen. De gör sitt tv-program och hela den biten.
Mm.
Sen skulle jag också sprinkla det med lite så här bergmanskt Guds tystnad-grej.
Yeah.
För de var ju väldigt religiösa på riktigt, den här familjen. Och där var ju en, Mike då, den näst yngste brorsan. Han råkade ut för en olycka när de wrestlades, hans axel pajade och han var tvungen till att opereras och då drabbades han av något som heter toxic shock syndrome.
Mm.
Och då hamnade han i koma, han fick så svinhög feber, hamnade i koma men lyckades överleva. Men de trodde han skulle dö, de bad och bad och bad och han överlevde och de tackade Gud, men han blev ju hjärnskadad och personlighetsförändrad.
Yeah.
Och efter det blev han ju liksom tokig liksom. Mm. Och till slut så tog han ju också sitt liv. Hela den biten där när de bär på sjukhuset, det var ju en sån scen liksom. Men det var inte med heller.
Nej,
alltså,
nej.
Alla så säger jag hade föreställt mig, så jag tänkte, det här måste de ju ha med. Det hade de inte med. Jag tycker det är jättekonstigt. Det är en scen när Kevin ska ta livet av sig och går in i en vapenaffär.
Mm.
Alltså detta är ingen scen i filmen, utan detta hände på riktigt. Jag har sett massa intervjuer och så här. Mm. Att han går in och ska stjäla ett hagelgevär i en vapenaffär för att skjuta sig själv.
Mm.
Och så på vägen ut så träffar han någon som känner igen honom, något fan, och som säger liksom till honom, "We love you, Kevin." Och då bestämmer han sig för skit i det liksom.
Mm.
För då är det ju han, då är han den sista kvar liksom. Ja, pappan yeah. lever nog fortfarande också. Pappan fick ju hjärntumör och sånt och blev också tokig och
ah, okay.
alltså yeah. det var många mörka scener där de liksom
mm.
ja, han uppmanar sin son att ta livet av sig typ. Alltså såna grejer. Alltså så jag vet inte, jag saknar väldigt mycket den här filmen.
Ja. Yeah. Ja, nej men om man ser filmen med andra ögon som jag då yeah. Så är ju det här en film som fokuserar mycket, mycket, mycket mer på Zac Efrons karaktär
yeah.
än på någon av de andra bröderna.
Ja.
Yeah. Som sagt, Jeremy Allen White är ju med en hel del också och deras relation
yeah.
Skildras yeah. också ganska mycket också med pappan
yeah.
också. Och ur det perspektivet så ja, det hade ju inte gått att få in mer bröder i, alltså det hade inte gått att få in mer karaktärer i det här liksom, för att då blir det inte ett Zac Efron vehicle som det här ändå är liksom.
Ja, precis. Och något som han, filmskaparen, sa att vi kan inte ha med den sista brorsan, det hade blivit för mycket, folk har inte trott på oss även om det har hänt på riktigt, så är det för osannolikt ja, att en ja. Till fanns och dessutom sköt sig själv liksom.
Ja. Ja.
Och han som inte är med då, grejen med honom var ju att han var mycket mindre rent fysiskt än sina brorsor. Han var astmasjuk och tog astmamedicin. Han hette Chris. Och han hade liksom sköra ben och så. Så varje gång han wrestlade så skadade han sig typ. Och han bröt ben och bröt armar. Och han lyckades liksom aldrig bli något som sina brorsor. Och han klarade liksom inte det. Och sköt sig själv helt enkelt. Nej, precis. Mm. Ja, det är lite synd att man väljer att göra Kevin till huvudperson på ett sätt. Eller det är förståeligt eftersom han är den som överlever. Mm. Men han är också den som har minst...
Karisma på något sätt.
Ja, det är inte så intressant. Han är ju den som är mest välartad liksom.
Yeah,
han flippar ju inte ut på något sätt.
Nej.
Så det, ja.
Sen är det två karaktärer till. Och det är då mamman i familjen som spelas av Maura Tierney.
Just det.
Och då den här tjejen som Kevin träffar som spelas av Lily James.
Just det.
Och det är också två rätt namnkunniga skådespelare ju.
Ja, det är det ju.
Och där kan jag ju tycka att de... För det är ändå karaktärer som får en plats i den här filmen. Men de underutnyttjas ju å det grövsta, tycker jag.
Alltså,
de kunde man ju ändå... När man ändå har tillgång till de här fantastiska skådespelarna så tycker jag ändå att de borde gjort mer med dem än bara det här lilla de får vara med nu och bara posera som flickvän och sen senare mamma då.
Jag tänker hon den mamman alltså. Alltså hon, mamman Doris som hon hette, hon levde ju fram till 2015 alltså. Det är jävla, hon bodde nog hos Kevin tror jag sista åren där. Han bor på Hawaii.
Yeså.
Så han har lämnat wrestlingen sedan länge liksom. Han bor med sin familj. Däremot har han ju två söner som är wrestlers som är tag team som heter The Von Erics idag.
Ja, det är ändå coolt.
Ja, det är faktiskt
att man fortsätter traditionen.
Ja, och Carries dotter har så wrestlat under en kortare period faktiskt också.
Ja.
Sen fanns det också en grej som jag tror de kanske klippte bort, men där var då när de var två brorsor som var när Kerry hade blivit av med foten han var sjukskriven, då tog de in en stand-in som de hävdade var deras kusin.
Okay.
Fast han var ju inte det alls liksom.
Nej.
Men de var tvungna att ha en till kille.
Yeah, yeah.
Och då blev publiken lite missnöjd med det för att det var lite fake. Wrestling var inte fake.
Nej,
men det är inte med alls. Det är med i filmen, men det nämns inte, utan man får se en sekvens där de går en match. Och då är det den här kusinen med istället. Men det fördjupas inte riktigt. Så.
Nej.
Ja.
Ja, och sen så figurerar också Ric Flair lite snabbt.
Ja, och den filmen har fått ganska dålig kritik just för honom. För att, för att han inte alls är lik Ric Flair helt enkelt. För att han är så dålig. Jag tyckte, jag var ju beredd på det värsta. Jag tyckte inte det var så farligt.
Nej, jag tyckte inte det var så. Jag tyckte det ser ut som Ric Flair, tyckte jag. håret gör ju rätt mycket.
Ja, jo, exakt. Sen kan jag störa mig lite på, alltså det är budget restrictions, men då när Carrie besegrar Flair så är det ju att man får se det, att pappan kollar på tv och man ser att tvn är oskärpa liksom, att de visar kanske den riktiga matchen där helt enkelt. Men man får inte se det, utan det är så vi ser att han vinner världsmästartiteln. Att de inte hade kunnat göra matchen på film liksom.
Vad sa du, var det Carrie som
Ja, då när David skulle ju vinna titeln egentligen. Men han dog ju i Japan. Och så lät de Kerry få titeln istället liksom. Och då besegrar han Ric Flair i Texas.
Och grejen är ju att i filmen så skildras det ju som att Kevin är ju den bästa wrestlern egentligen.
Ja, det är han kanske.
Han är den som har hållit på med det mest. Och han, är, ja. Han är äldst och han är den som är ändå... Mm. Men han har gått 100% in för wrestling. Mm. Medan ingen av de andra har det egentligen. Så nej. De är egentligen sämre wrestlers.
Ja, nej,
men,
precis.
Men pappan bestämmer av någon anledning. Och det handlar väl om lite popularitet och så. Han är ju ganska dålig på att snacka Kevin.
Ja, just det.
I filmen i alla fall. Ja. Det vet jag inte om det var så på riktigt.
Jo, de var rätt så dåliga allihopa. Den som var bra var väl han, David var väl bäst. Och han gick ju bort först. Jag tror Kevin var inte jättebra heller på snacket, men han såg ju jättebra ut liksom, och han var ju bra i ringen liksom.
Mm.
Men han var lite reckless och opålitlig. De tog bort wrestling är uppgjort som ni vet, så att efter han hade vunnit världsmästartiteln där så blev han ju av med den efter bara några veckor, för att de tyckte han var han var odisciplinerad, alltså han missade matcher, alltså han var lite så slarvig liksom.
Ja. Ja, för i filmen som sagt, det framgår ju liksom inte att David var en bra wrestlare. Snarare dålig wrestlare liksom.
Ja, och han var den som säger var den bästa egentligen.
Ja,
han var den som
så man där har man ju gjort vissa förändringar också.
Nej, men precis. Nej, jag vill ändå säga att jag är glad att... Eller, jag vill ändå ge filmskaparna beröm för att ha tagit det här projektet i land liksom.
Mm. Och jag tyckte den var underhållande och bra faktiskt. Alltså jag gillar den, men jag tycker inte det är ett mästerverk, tycker jag inte.
Nej, jag fattar faktiskt inte varför den blir så hyllad. Det gör jag faktiskt inte. Även om jag har de här förkunskaperna. Och jag tyckte den var kul att kolla på, men återigen som jag säger, mina förkunskaper gör att jag saknar grejer hela tiden. Att det här skulle ju varit en serie på 6 delar liksom, 6 en-timmes avsnitt. Då hade det nog funkat mycket, mycket bättre.
Något som man blir väl fascinerad av det är ju att bara titta på Zac Efron egentligen. Alltså han har ju genomgått någon transformation alltså de senaste åren. Han har ju en helt annan käklinje än vad han har haft tidigare.
Men det är väl en olycka jag läst?
Ja, det är väl någon olycka, och så har han börjat operera käken och så har han fått göra om det och sånt där. Jag vet inte om det beror på bara olyckan eller om det beror på någon slags att han vill att den ska se bredare ut liksom, så att han får ett mer manligt utseende på något sätt. Eller om det är så att han har tagit anabola eller någonting sånt, för det kan ju också förändra utseendet på det sättet.
Jo, kanske det.
För han har ju blivit mycket, mycket större.
Alltså, ja, hans fysik är ju, den går inte av för hackor så att säga.
Nej.
Ja. Ja, men det är väl allt vi kan ändå rekommendera folk att se den, men det finns dokumentärer om The Von Erich Family som är kanske mer givande. De här Vice gjorde en tv-serie som heter Dark Side of the Ring. Mm. Olika verkliga historier om wrestlingens mörka sida, och de gjorde ett avsnitt som heter The Last of the Von Erichs som handlar om allt det här då.
Mm.
Som, där man får en mer sanningsenlig bild av hur det gick till. Så den kan jag rekommendera. Mm.
Coolt.
Yes. Ja, då har det blivit dags för avsnittets huvudfilm, och det är ju då filmen Species från 1995. En så kallad sci-fi skräck.
Mm, precis.
Inte mycket till skräck i och för sig, men det är väl lite grann den typen av...
Mer action thriller skulle jag säga, en skräck.
Men lite body horror kompatibel är den ju.
Ja, det är den. Absolut.
Och den är ju regisserad av Roger Donaldson.
Precis, en av flera filmexporter från Australien på 90-talet. Det kom ju väldigt många regissörer, bland annat, vad heter han, Miller? George Miller.
George Miller, ja.
Till exempel.
Han har gjort filmen Sleeping Dogs i Nya Zeeland då ju, med Sam Neill tror jag.
Precis, det är Sam Neills genombrottsfilm faktiskt.
Alltså är han lite av en bruksregissör här i...
Han blev ju det. Det är ju lite märkligt ändå att han slår igenom med såna här filmer. Alltså Nya Zeeland gjorde han ju den. Jag vet, han gjorde den här Smash Palace också.
Okej.
Okay. Tror också den är nyzeeländsk faktiskt. Mm. Så man borde kanske säga att han är en nyzeeländsk filmexport snarare än australiensisk kanske.
Ja.
Men ja, han debuterade med den Sleeping Dogs, och sen så fick han ju ett genombrott med filmen Bounty.
Just det, med Mel Gibson va?
Mel Gibson och Anthony Hopkins.
Just det.
Och det var ju tack vare den då som gjorde att han kunde komma över till Hollywood. För det var ju egentligen tänkt, har du sett den? Filmen.
Nej, men jag har också varit besatt av The Bounty.
Alltså, det vet jag. Den här jävla ön.
Ja, Pitt Cairn-öarna. Alla Bounties, de som gjorde myteriet, drog dit och levde där.
Ja.
och inavlas här doktigt.
Ja, precis.
Finns kvar än idag?
Den finns kvar än idag, ja. Men idag så har det ju varit rätt mycket skandaler kring denna.
Ja, det har varit mycket övergrepp och grejer. De som bor där är ju, alltså, det kan ju inte vara bra att ha sån begränsad genpool.
Nej, precis. Nej. Precis.
Ja, precis.
Men det var ju i alla fall, tro det eller ej, så var det David Lean som skulle regissera The Bounty egentligen.
Det finns ju en viss rimlighet där ju.
Ja, det gör det. Ja. Det gör det. Ja. Men sen så blev det inte så. Och så tog ju Dino De Laurentiis över produktionen.
Ja.
Och då behövde man en regissör. Och då tillfrågades Roger Donaldson helt enkelt. Om han ville hantera det.
Ja. Ja, det gjorde han väl med den äran kanske.
Ja, det gjorde han och fick ju kontakter i Hollywood via det.
Men sen blev han mer och mer en bruksregissör, kan man säga det?
Mm, absolut. Han gjorde, absolut. Han gjorde
filmen Cocktail, ja, med Tom Cruise.
Ja, precis.
Top Gun han... i bardisk.
Precis, typ. Precis. Men det var ju en otroligt stor film på 80-talet.
Ja, ja,
ju.
Gud, ja.
Alltså, den
var, ja, det var den han gjorde efter Top Gun ju. Och det var ju känt soundtrack och en jävla märklig film också. Vad är det för film ens? Det är någon slags drama. Alltså han jobbar i...
Nej, men det är en klassisk Tom Cruise-film.
Ja.
Alltså han spelar ju... Han gör ju bara den typen av filmer där han är ett yrke, kan man säga.
Ja,
alltså som i Top Gun, han flyger flygplan.
Ja.
I Cocktail, blandar drinkar. Days of Thunder, kör racerbil och så vidare.
Ja, och så vidare. Ja, precis. Men han träffade ju Brian Brown där. Han var antagligen kompis med Donaldson då från The Aussie Days.
Ja, precis. Det är säkert därför han liksom... Ja. För Brian Brown är en märklig skådis. Han är inte med så mycket.
Lever han?
Ja, han är jag såg honom faktiskt i en romantisk komedi med Sidney Sweeney. Vet du vad den heter? Den som gick på bio nu för en sväng sedan. Inside? Nej, inte.
Ja, jag vet vilken du menar, men jag vet inte vad den heter. Nej, ja. Anyone But You.
Anyone
kanske.
But You.
Ja, något sånt.
Ja, han är med i den faktiskt.
Ja. Han är också med i FX-filmerna ju såklart.
Precis.
Ja, Cocktail. Men sen gjorde också Roger Donaldson. Han har också gjort Dante's Peak till exempel. En slags vulkanfilm med Pierce Brosnan.
Mm.
Han har gjort The Bank Job. Med Jason Statham.
Ja, ja, Stath.
Stath. Ja, han har gjort en hel del. The Getaway remaken med Alec Baldwin
och Michael Madsen.
Ja, just det. Ja.
13 Days som faktiskt är ganska bra film. Men,
ja,
just som det. Handlar om Kubakrisen.
Just det.
Ja, han har en lite märklig karriär ändå, ja. Roger Donaldson, för att den här Sleeping Dogs, det är ju verkligen en lågbudget sci-fi indiefilm.
Är det sci-fi?
Ja, just för att den utspelar sig i framtiden. Ah, och det är en sån här, men det är liksom en sci-fi ur det perspektivet att den är inte så långt ifrån nutiden.
Precis.
Men det handlar ju då om en statskupp. Och att det är en sån blir en fascistoid stat. Kan man säga. Och så Sam Neill försöker då hålla sig utanför det och bor typ ute i ödemarken. På någon ö, har jag för mig.
Ja. Ja, men det kanske inte var helt dumt att han fick göra den här filmen då. Alltså han kanske var ett pålitligt namn.
Ja, precis, precis.
Och det är också intressant att producenten bakom filmen är ju Frank Mancuso Jr.
Mm.
Mest känd för Fredag den 13:e filmerna.
Precis. Och det var väl från och med tvåan som han regisserade. Eller han regisserade inte, men han producerade dem.
Men man känner väl lite grann att det är lite... Alltså, det finns en del likheter med det.
Ja, det gör.
Alltså att det är lite lättklätt och lite slisigt och sådär liksom. Mm.
Och till saken hör ju också att Frank Mancuso Senior var ju en högt uppsatt chef på MGM.
Ja, ja, ja. Ja, ja, det är,
så det är väl lite
sin rimlighet.
Någon form av nepotism.
Ja, nepo baby.
Mm.
Men den här filmens kanske största claim to fame, vad är det?
Ja, det var väl då att man lyckades hitta stjärnskottet Natasha Henstridge.
Ja, det var faktiskt riktigt det jag tänkte på.
Det var det
inte. Nej, det jag tänkte på, den här filmen, jag tycker i alla fall att den här filmens USP är just att monstret är designat av H.R. Giger.
Ja, precis.
Som också designade Alien.
Ja.
Så det är liksom den där andra Giger-monstret.
Exakt,
som inte riktigt lika namnkunnigt, inte lika tydligt.
Nej.
Sill. Heter den.
Ja, precis.
Seal. Ja. Men absolut, Natasha Henstridge, detta blev ju hennes stora genombrott.
Ja. Hon hade väl inte gjort någonting innan detta, tror jag. Kanske något litet. Men hon var framförallt modell.
Ja.
Och gick på en open casting. Och Frank Mancuso Jr. gillade vad han såg. Och hon fick rollen, helt enkelt. Som, vad är hon där? 23 eller någonting,
ja, knappt,
sånt.
Alltså, jag tror hon är 20-21 alltså, när de gör den här filmen. Så hon är ju väldigt ung alltså.
Ja.
Och ja, och övrigt så är ju filmen stjärnspäckad.
Verkligen, verkligen.
Får man säga.
Ja. Vi har Ben Kingsley.
Oscars belönad för Gandhi.
Mm.
Ja.
Vi har också Michael Madsen.
Ja, han var ju superstor här ju efter till exempel alltså Reservoir Dogs till exempel. Då.
Ja. Så. Och sen har vi Forrest Whitaker.
Också sägdemera Oscars vinnare. Mm. Inte vid den här tiden, men ändå ett namn.
Jag vet inte om han ens var ett namn i den här tiden.
Han vände med sig Good Morning Vietnam och han spelade Bird i den här Bird. Alltså Charlie Parker i Clint Eastwoods Bird. Så att ändå, ändå någon.
Ah, okay.
Han är med i Plutonen också.
Mm.
Så det är ändå något.
Yeah.
Alfred Molina.
Mm. Jag är inte heller säker på att han var ett jättestort namn här.
Nej, det var han ju inte riktigt än. Men han skulle ju sen vara med i till exempel Boogie Nights.
Ja.
Något år senare.
Och Frida. Där spelar han ju hennes partner.
Ja.
Alltså Salma Hayeks partner i filmen om den här konstnären Frida Kahlo.
Han är ju för sig med i första Indiana Jones-filmen också.
Är han. Det är han.
Men det är ju mindre roll i för sig. Sen blev han ju jättestor när han var med i Spider-Man och så vidare. Men vad har vi mer för några? Vi har ju, sen har vi inte så många. Marg Helgenberger, och hon är väl inte jättekänd, men hon är en stor roll i filmen.
Ja, precis. Hon är ändå en sån där person man känner igen.
Ja, det kan man säga.
Vi kanske inte heller ska glömma Michelle Williams, som är med lite kort, som väldigt, väldigt ung tjej.
Här. Ja, och det hade jag faktiskt glömt att det var hon. Eller jag visste inte att det var hon.
Jag visste inte det, tror jag.
Alltså,
detta var ju innan Dawson's Creek, där hon blev stor.
Hon är inte mycket yngre än Natasha, hon är bara 6 år yngre.
Yeah.
Men, eller ja, det är kanske rätt mycket i de här sammanhangen när hon ska spela henne som yngre. Men jag har ju sett den här filmen jävligt många gånger alltså.
Ja, du har det.
Ja, den här sån här film jag hade kopierat på VHS och så om och igen. Men nu när jag såg den inför det här avsnittet så hade jag ju inte sett den på den här sidan millennieskiftet, tror jag. Så det var kul att se om den, för man kunde ju fortfarande allt, man kände igen alla scener och så vidare liksom. Men det är en bra cast som sagt, och det ger liksom lite gravitas till filmen.
Ja, men det gör det verkligen.
Alltså Ben Kingsley framförallt, tänker jag på.
Mm, mm. Ja, men det är en stark casting här faktiskt.
Ja.
Det
och,
är det.
Och den är väl också lite grann en del av en liten trend, eller?
Jo, det är det verkligen.
Det kom ju 2 filmer minst till, en som heter The Mimic.
Ja, och då den här The Relic.
The Relic, ja. Och Mimic kom 97. Och The Relic kom väl, när kom den? Den kom väl också där kring millennieskiftet, 97 också faktiskt. Och det är Peter Hyams som har gjort den, sjukt nog.
Yeah.
Också en jävla bruksregissör. Mimic är ju Guillermo del Toro. Mm. Det var en av hans tidiga filmer.
Ja, men och jag vill faktiskt kasta in lite fler titlar i den här trenden.
Gör det.
Alltså The Faculty.
Ja.
Också en, för det som den här trenden utgörs av, tycker jag man kan säga, är liksom påkostade B-filmer. Med liksom sci-fi eller monsterinslag.
Ja, och lite body horror liksom, att folk förändras och så vidare.
Och där har vi även Anaconda.
Ja, nu stretchar du lite för mycket, tycker jag.
Ja, men jag tycker ändå att den trenden, om man tänker att det är en B-film, påkostad B-film, så är ändå Anaconda det liksom. Och den här har också en bra cast med, eller bra, men
jo, men det har den ju, det har den absolut.
Stark cast,
ja,
liksom.
Ja.
Med vilka vänner som
är John Voight,
Ice Cube
och Owen Wilson och Jennifer Lopez och massa.
Exakt, ja.
Men en annan film man kan slänga in det också, som är en känd film, är ju Alien Resurrection. Den kom 97, och det är också, det är en Alien-film givetvis, men det är också det här body horror elementet naturligtvis, och det här också att hon är alien i den här filmen ju. Ripley, så nu är det inte så här märklig. Men absolut, det är en trend av alien-relaterad skräck och monster och body horror-aktigt sådär. Ja, den här filmen, den utspelar sig ju i nutid, men den handlar ju om då hur man har skickat ut signaler i rymden och då fått ett svar helt enkelt.
Precis. Ja. Så vi får då en liten introduktion till det här SETI.
Ja, precis.
Search for Extraterrestrial Intelligence.
Ja, precis.
Som väl var något som startades på 70-talet antar jag. Ja. 60-70-talet liksom.
Ja.
Tror att han, den här Carl Sagan, var involverad i det.
Ja, ja, ja.
Astrofysikern, kanske?
Ja, uttalar du Sagan? Det är lite Sagan, Carl Sagan. Men Sagan är bättre alltså.
Jag tror han var liksom lite så fransk.
Ja, ja.
Han hade franskt påbrå, så att det ska då vara Sagan.
Ja, det är
men
bra.
Jag Sagan. Vet inte, nej, men jag det kanske det. Är Sagan.
Ja, jag vet inte. Ja, vi säger båda.
Ja.
Ja, precis. Och det börjar ju då med att man får se den här unga flickan Michelle Williams inlåst i någon slags glasbur.
Mm.
Och hon är där inne och de tittar och studerar henne. Antecknar.
Ja. Yeah. Och sen får vi då se en närbild på Ben Kingsley. Och då får vi se hur en tår rinner från hans öga.
Ja.
Yeah. Och så liksom ger han order om att gasa ihjäl henne helt enkelt. För yeah. att döda henne då.
De tar in
liksom.
Några tuber där det står cyanid.
Mm.
Men då krossar vi glaset och flyr.
Ja.
Yeah.
Yeah.
Hon har inte krossat glaset tidigare egentligen, om hon nu, jag vet inte.
Ja,
verkligen lätt krossat glas i alla fall.
Ja, verkligen. Hon gör liksom ett sånt hopp ut bara, som ett liksom att hon ska hoppa ner i en swimmingpool, ett huvudhopp.
Ja, verkligen, verkligen.
Ut genom glasrutan där och fortsätter ut på åkern och sticker iväg, och då får vi se, då är det ju ändå massivt med helikoptrar och alltså det, de går all in där för att hitta henne.
Verkligen.
Ja, men det här ser man verkligen att den sätter ändå tonen av en högbudgetfilm.
Mm, liksom, det gör det verkligen.
Här i inledningen.
Bra tempo också.
Mm.
Och hon liksom hoppar upp ombord på ett tåg.
Yeah.
Hon lyckas liksom sno grejer och köpa biljetter och ta sig ombord på tåget och hitta en kupé och så vidare. Så det är lite så. Och vi får följa den här tjejen nu.
Mm.
I hennes flykt.
Ja. Yeah. Precis. Och vi får se också hon ligger först på det här gudståget i början ju.
Ja, just det.
Får hon lite så mardrömmar. Och då får man se sådana mardrömståg.
Ja, det dödskallar på och sånt.
Precis.
Väldigt Elm Street.
Ja, men det var ju Giger som skapade den här modellen då liksom.
Ja.
Och det var ju något han la extremt mycket tid på. Alltså han skapade ändå en stor modell av det här tåget med, ja, men som hade lite så organiska former yeah. av de här aliensen då. Yeah. Men det sjuka är att man får liksom se det bara i en sekund, yeah, det här tåget.
Alltså, verkligen, alltså det här är så jävla underused, Giger.
Yeah, yeah.
Alltså geni, underanvänt i den här filmen.
Ja, yeah. Och det är också filmat med väldigt speciella, jag vet inte vad de har haft, några filter på kameran.
Ja.
Så det ser väldigt märkligt ut och det är konstiga vinklar.
Ja, men det är så här typiskt 90-tal, så här lustiga huset-aktigt. Mm. Så här lite förvridet utdraget så här. Ja, ja det är typiskt så här 90-tals mardrömssekvens. Det är inte vackert, det är det inte.
Nej, det har åldrats rätt dåligt tycker jag. Och framförallt så blev ju Giger skitförbannad över att de inte använde det mer än så. För han hade ju som sagt lagt väldigt mycket tid på att bygga hela den här modellen och skeppat över allting från sitt huvudkontor i Schweiz då, till Hollywood där filmen spelades in.
Ja.
Så att han var ju inte glad efter den här filmen, för det är ju inte bara det som används för lite, det är ju även alla andra hans modeller liksom, hur själva monstret ser ut, det är ju inte med jättemycket i den här filmen.
Nej, det känns som man har haft andra prioriteringar i den här filmen och det har med att göra med brist på kläder.
Exakt. För en annan trend på den här, i den här perioden, det var ju 90-talets erotiska thrillers.
Ja.
Som väl liksom, ja, det största namnet inom den trenden är ju såklart Basic Instinct. Men, men det kom ju väldigt många.
Ja. Body of Evidence.
Body of Evidence, Sliver.
Sliver, ja. Vad heter den med Michael Douglas och hon... Demi Moore.
Fatal Attraction.
Nej, det var Glenn Close.
Ja, det var det. Ja.
Men den heter Skam.
Evidence.
Den heter Skamgrepp.
Skamgrepp, ja.
På
var det inte något med Evidence? Nej, det var bara
Evidence. Nej, ett ord, men jag kommer inte ihåg vad den heter. Skitsamma.
Just det.
Precis, så att det var ju en del av den trenden också, kan man säga.
Ja, ja. Åtminstone så påverkade det. Det är möjligt att det inte var skrivet som en sån.
Men Mancuso Junior tänker jag också ha varit med här och valt detta.
Jag tror det, ja. Jag tror det. Jag hörde en intervju med manusförfattaren.
Ja.
Och han hade ju skrivit detta egentligen som en police procedural. Alltså en serie egentligen, liksom.
Mm-hmm.
Och det ser man ju verkligen i filmen. Att man får följa dels då Sill, som hon heter, som flyr från alltså det här alien då som flyr från
labbet.
Ja. Men vi får ju också följa det här gänget som vi snart blir introducerade för av experter och poliser och lite olika så.
Ja, ja, det är ju ett märkligt gäng som Ben Kingsley anlitar för att hitta den här flickan. Hon flyr, vi kan ju säga, hon sticker in på tåget och det börjar komma ut tentakler ur henne, hon blir jätterädd och sen förpuppas hon. Och sen så kläcks puppan och har hon blivit lite äldre.
Ja.
Det är inte någon jätte... Alltså som sagt...
Hon har gått från tonåring till vuxen kvinna.
Ja, hon är så här 20 istället.
Ja, precis.
Sen håller hon inte mer efter det.
Nej, det har hon inte.
Jag.
Nej.
Jag vet inte.
Nej.
Men de ska då hitta henne. Och Ben Kingsley anlitar då ett team som består av då... Vi har Michael Madsen. Och vad hans yrkesroll är lite otydlig. Han är sån som fixar problem.
Yeah.
Han löser grejer. Han har lite så Sopranos-aura liksom.
Ja, men han är väl the muscles.
Ja, det känns ju, men det känns ju osannolikt att liksom en forskningsgren liksom av
SETI
av, liksom, som är någon slags statlig forskningsgren skulle anlita en sån jäkla
hillbilly.
En brute.
Ja, precis. Ja, men han är den vilda och han är ju den som är the man of action, kan man säga.
Detta är ju som Palmeutredningen.
Ja.
Alltså han är Hans Holmer. Han tar vi.
Ja.
Han verkar ball.
Ja, precis.
För det är ju, de jobbar inte jättefort med att säkra spår och sånt.
Nej, det gör de inte. Ja, men sen så tar de också in en molekylärbiolog, tror jag det är.
Ja, det är hon, Helgenberg.
Och
Laura Baker heter karaktären.
Det är alltid bra att ha med sig en biolog ju.
Ja.
Sen så tar de också med sig en annan akademiker.
Ja, också forskare.
Ja.
Mike, alltså Molinas karaktär då, Steven Arden.
Ja, och vad är det han forskar inom? Det kanske inte är så relevant.
Är han psykolog? Nej.
Det är
oklart.
Ja, det är oklart, ja. Och sen så tar vi också in den, och han har ändå den roligaste titeln, tycker jag.
Ja.
Vad var det? Emancipator? Nej.
Empat.
Empat.
Jag vet inte vad det heter på engelska, men det är Forrest Whitaker, han är alltså empat. han kan känna känslor, men det övergår ju fort. Hans liksom utbildning övergår fort till någon form av magi.
Ja.
Att han är en slags övernaturlig person som kan besöker brottsplatser och kan känna hur folk har känt på brottsplatsen och sånt.
Ja, just det.
Det är väl inte så det funkar?
Nej, det tror jag inte. Det tror jag inte.
Han är antropolog, tror jag. Molina.
Ja, just det.
Så han är någon slags folklivsforskare.
Ja.
Ja, jag vet inte. Ja.
Ja, och sen har vi då såklart Ben Kingsley som är den som känner till det här monstret. Eller vad vi ska kalla det för.
Ja, precis.
Vi kan kalla henne för Sill, för det är ju det Sill. Hon heter.
Och han berättar ju för de andra vad det är som har hänt. Han visar ju typ ett videoband på det här SETI och bilder från 70-talet och allt det där. Hur de här molekylerna växer i mikroskop och så vidare. Hur det är livsfarligt. Det kan ta över hela jorden om det får vara fritt. Liksom.
Mm. Så att det som har hänt då är helt enkelt att SETI har skickat ut budskap i yttre rymden.
Ja.
Med lite, vad är det på de här budskapen? Det är lite sådana ljudinspelningar och lite ditten och datten.
Det är den här liksom. Skivan från Voyager 1 och 2, den här guldskivan, den här ikoniska. Det är folk som säger hej på alla språk. Där är också bilder på våra molekyler och DNA-strängar och sånt. Och där är ju också faktiskt en hur vår galax ser ut. Så det är ju lite grann en ledtråd hur man ska hitta oss.
Mm.
Och det som är svindlande faktiskt, som du kanske inte vet, att den här, det är en vinylskiva. Eller det är inte gjord i vinyl, men det är som en vinylskiva.
Mm.
Alltså man läser den på det sättet.
Mm.
Där är ju bilder på den också.
Alltså.
Det är ändå jävligt high-tech för var 1977.
Verkligen. Men det som händer sen är att vi får ett svar helt enkelt. Och då är det någon space alien som har skickat sitt DNA till oss.
Ja.
Och det här DNA:et, det använder de då genom att då, alltså de avlar liksom fram, de mm. sprutar in det i ett mänskligt foster på ja. Något sätt, eller embryo.
Mm.
Så att det skapas då en hybrid.
Ja.
Som har hälften mänskligt DNA och hälften det här space alien DNA.
Precis.
Och en av dessa embryo överlever och får namnet Syl.
Ja.
Och det är då Syl som har flytt från labbet.
Precis.
Och vi har också en av filmens ostigaste repliker.
Ja.
Får vi inte glömma.
Nej.
Det är då när Forrest Whitaker, när de sitter på det här mötet och Ben Kingsley förklarar vad det handlar om.
Yeah.
Så säger jag ju för Forrest, han säger, it's a girl. Och då säger Ben Kingsley, yes, we decided to make it female so that, that it would be more docile and controllable. Och då svarar Michael Madsen, more docile and controllable? Well, I guess you guys don't get out much.
Mm. Ja, det är riktigt bra.
Det är bra.
Ja, shit. Och ja, hon är ju lite fish out of water här liksom, springer omkring. Och hon köper en klänning, en bröllopsklänning.
Typ. Verkligen, precis. Hon, ja. Hon fattar ju ingenting. Men som jag tolkar det i alla fall så är det ju hennes, hennes drifter då att mm. fortplanta sig som tar över allting annat. Och då ska ja. Hon försöka komma på, okej, hur ska jag kunna fortplanta mig? Jag behöver hitta en kille. Hur hittar jag en kille? Ja. Jag köper en bröllopsklänning.
Ja, hon lär sig mycket från tv ju. Mm. Det är ju klassiskt, mm. det är precis med E.T. liksom.
Ja.
Alltså hon tittar
ja.
På tv och så gör hon mm. som på tvn liksom. Mm. Så hon tar in på något hotell och hon går in på någon nattklubb och raggar upp en kille.
Precis, allt medans det här monsterjägargänget är henne på spåren.
Ja, det är, ja, det är ju knappt de är det. Deras jakttaktik är ju så jävla långsam.
Ja, den är
alltså.
Dålig.
De experimenterar lite med så här alien-DNA också i ja. Labbet ju. Det är ja. En sekvens som påminner lite grann om en annan typ av, alltså mer så här virusfilm
mm.
där de testar det här DNA, alien DNA och det börjar växa jättefort och det förvandlas till någon slags mm. facehugger-aktig varelse ju.
Verkligen.
Så de måste
verkligen.
Ju elda upp hela rummet för att döda den liksom. Det är ett spännande, rätt spännande scen, de kommer inte ut ur rummet, de måste liksom skynda sig ut och de måste, mm. ja, det är liksom.
Alltså jag vet inte hur många gånger den här repliken kommer i den scenen. Open the door! Alltså det är hur många gånger som helst. Alltså jag tycker det är en rätt dåligt gjord scen faktiskt, om jag ska, ja. Om jag ska vara ärlig. För det är, ja. Open the door sägs minst 10 gånger i den scenen.
Ja, alltså. Det är också lite otydligt hela det rummet. För det är liksom, den åker in i rören, den här DNA-alien.
Mm.
Alltså
mm.
det är rätt lätt för den att gömma sig. Det borde inte vara ett sånt rum som man har till såna här experiment kanske, jag vet inte.
Nej, precis.
Men hon raggar upp en kille på bar, på en nattklubb.
Ja, hon går på ett disco.
Ett disco,
och,
ja.
Och där lyckas hon ju hitta den sliskaste killen på hela stället, som yeah, är någon slags yeah. Fabio-kopia.
Yeah.
Och Fabio, minns du Fabio eller?
Oh ja, how could I forget?
Nej. Nej, men han var ju någon slags manlig supermodell på 90-talet. Och det som då kännetecknade honom var att han var otroligt muskulös ju.
Yeah.
Men han hade också väldigt långt hår. Yeah. Han hade väldigt så vackert hår.
Ja, alltså, vacker, ja.
Rakt, ja. Välkammat, långt hår.
Han är lite mer mörk i färgerna än Fabio. Alltså mörkt hår. Så.
Han, den här killen, ja.
Fabio var mer blond och så. Men,
ja.
Men absolut. Hon tar med, hon hänger med honom hem ju.
Mm.
Och sen kommer de ju dit, nattklubben.
Mm.
För de förstår hur de varit där. Och då säger en, har ni sett en blond tjej? Mm. Så säger de, ja. Han, den här killen, han gick hem med en blondin va? Ja, det gjorde han. Visst att de har koll på det.
Mm.
Det är mm. rätt ja, så rätt skrivet. Och Forrest Whitaker känner då med sina krafter att ja, det här stämmer. Det är rätt. Ja. Det här de säger nu är rätt. Det måste vara rätt.
Ja, precis. Ja, för han har ju någon slags magiska krafter där. Och där, den här filmen har fått viss kritik för ja. Karaktärerna då. Och ja. det finns ju en sån här klyschkaraktär, alltså en stereotyp
yeah.
Som kallas för The Magical Negro. Och Forrest Whitaker är ju ett berömt exempel på den här stereotypen. Liksom, där man då slänger in en svart karaktär som då besitter någon slags magiska krafter. Det finns ju en annan liknande sån som är med i till exempel The Green Mile.
Ja, precis. Och de är inte, liksom inte mäktiga karaktärerna, utan de kanske lite mer tillbakahållna på något sätt.
Ja, precis.
Lite så här känslomässigt bräckliga.
Ja, ja.
Ja, ja men precis. Och det kommer en klassisk scen här när hon är hemma hos den här Fabio-figuren. När hon helt plötsligt känner att hon vill gå hem. Och han, nej det ska du inte göra. Du ska stanna här nu. Du har följt med mig hem.
Ja, precis.
Det är lite obehagligt ju.
Då blir det, då övergår det. Alltså vi har redan fått indikationer på att vi ska inte gilla den här Fabio-killen.
Nej, det ska inte
jag. Men nu övergår det ju till en våldtäktsscen kan man säga. Ja. Där han inte vill släppa iväg henne.
Precis.
Utan han börjar ju kyssa henne mot hennes vilja.
Mm.
Och då säger hon, okej då. Och sen så bara kysser hon honom, men hon dödar ju honom genom att köra sin tunga rätt genom nacken på honom.
Ja, och det är en klassisk kyss ändå. Jag kommer ihåg att han vann ju pris på den här MTV Movie Awards, Best Kiss.
Ja, ja. Ja, ja, hon har faktiskt vunnit en del priser för sina insatser i den här franchisen.
Ja, ja, ja. Ja.
För det kommer fler priser hon har vunnit faktiskt.
Ja, det kommer lite längre fram kanske.
Ja, det kommer lite längre fram. Men det hamnar tyvärr i vårt bonusavsnitt.
Så. Ja, okej, okay, kul. Ja. Men det är ju också, då, de kommer ju dit sen. Hon drar därifrån och de kommer dit och hittar honom död i hemma. Mm. Och de hittar också en massa annat.
De får ju reda på då att han är diabetiker.
Ja, och det är därför hon har dödat honom.
Ja, så hon har då kunnat känna av det.
Ja.
Att han, för hon måste ju para sig med en frisk individ.
Ja, men precis.
Så då, det var därför hon ville gå därifrån.
Sen blev hon ju påkörd av en smitare också. Och får då hjälp av en snäll kille som tar henne till sjukhuset. Men där läker hon av sig själv och går därifrån. Och då...
Ja.
Blir han ju den här killen som har hjälpt henne dit, undrar hur är det med dig, ska jag ge dig skjuts, vill du följa med mig hem?
Och det här är verkligen en kille vi ska tycka om.
Ja, han är snäll.
Han är snäll.
Ja.
Filmskaparna de trycker verkligen på att den här killen ska ni tycka om. Det är till och med en replik i en scen där på sjukhuset där en sjuksköterska säger good guys like you are hard to find. Liksom. Så att det här är verkligen en bra kille.
Ja.
Och han tar ju hem henne sen till sitt hus. Och det visar sig att han har ett likadant hus som den förra, den sliske killen.
Det är snarlikt.
Det är snarlikt. Ja, det verkar som att alla i Los Angeles bor i sådana moderna villor med pool och sånt.
Och de tar polaroidbilder tillsammans. Mycket så gammal teknik, stora mobiler. Alltså väldigt så 90-tal är det ju. Väldigt.
Ja. Så ja, de börjar bada i poolen. Men eftersom det här är en snäll och mjuk kille så vill han att de ska skynda långsamt. Han vill lära känna tjejen först innan de har sex.
Men ändå, de går ändå ner i poolen. Och sen så ringer telefonen.
Mm.
Och då tänker han, jag måste svara, det ringer ju. Jävla sjuk prioritering i detta läget alltså. Men det går inte för sig. Och hon dödar honom.
Ja, precis.
Varför gör hon det?
Ja, det vet jag faktiskt inte riktigt. Det finns ingen riktigt jättebra förklaring på varför hon dödar honom. Alltså. Jag vet inte om det är så helt enkelt att han men att han inte vill ha sex med henne. Då tycker hon att då ska han dö. Kanske.
Ja.
Jag vet inte.
Ja, det är verkligen katt och råtta jaktaktigt. Så här ju. Utspelar sig mycket på kvällen. Filmen utspelar sig mycket på olika crime scenes. Utspelar mycket på olika hotell också. Hotellkorridorer. Det är väldigt mycket så.
Precis. Så att även om den har ganska så storslaget anslag, den här filmen, så minskar det hela tiden i storslagenhet, tycker
verkligen,
jag.
Verkligen.
För att visst, de är på tåg och de är på den här diskut och sen är de mest i olika villor och de är tillbaka på det här hotellet senare.
Det är också filmhistoriens kanske första ekårs jumpscare där i trädgården.
Ja, just det.
Det är lustigt.
Ja, det är dåligt.
Men när de kommer dit till crime-scenen och kollar igenom liket och sånt så är ju hon där och studerar dem och hon läser läppar också.
Mm.
Så hon kan ju förstå vad de säger. Sen är det också lite konstigt hennes förmågor. Hur mycket förstår hon?
Mm.
För hon fattar ju inte riktigt allt.
Nej.
Hur man för sig. Hon fattar inte alla ord heller, verkar det som ändå ju. Hon säger ju inte så mycket. Men hon har ändå bott i den här bubblan jättelänge ju.
Mm.
Fast det kanske har förändrat. Sen efter pup-stadiet kanske hon har deletats mycket, kanske mycket som har deletats från hennes minne då. Jag vet inte.
Nej, jag fattar heller inte riktigt varför hon... Alltså för att hon växer ju och blir tonåring i det här laboratoriet.
Ja.
Men det tar ju bara några dagar som jag förstår det, eller någon vecka liksom.
Ja, okay.
Så hon åldras ju väldigt snabbt.
Ja, så är det kanske. Ja.
Men varför hamnar hon i en puppa sen och sen föds ur den? Alltså hon går igenom någon slags förändring i den puppan. Men,
metamorfos, ja.
Ja, men ja. Det känns lite som att det borde skett tidigare på något sätt.
Ja. Nej, jag förstår inte det.
Nej.
Men hon blir i alla fall betuttad i Michael Madsen ju.
Ja. Ja.
Jag tänker att där har vi en man som kan befrukta mig. Mm. Och så ja, det är något sån riktigt ostig drömsekvens där hon ser att han kommer in i sovrummet och tar sånt vitt linne under. Det är alltså ett motljus. Det är jättekonstigt. Yeah. Jättekonstigt val där alltså.
Ja. Yeah.
Men sen sker ju någon form av någon form av twist här. Hon blir lite företagsam. Hon bestämmer sig hux flux för att fejka sin död ju.
Mm.
Hon kidnappar en kvinna, klipper av kvinnans fingrar och skickar in den här kvinnan i en bil och spränger bilen med kvinnan i, så de ska tro att det är hon som har dött på något sätt. Hon klipper av ett av sina egna fingrar och lägger där, för hennes fingrar växer ut igen. Och så tror ju de att hon har dött helt plötsligt, för hon har dött i en bilolycka, tänker de då.
Ja, precis.
Så det här teamet går då och firar på en klubb.
Det
är mycket klubbar också i den här filmen. Medan då Sill är någon annanstans och färgar håret. För hon ska maskera sig.
Det är ett klassiskt sätt att liksom maskera sig.
Ja, det är det ju. Och samtidigt då så blir det en liten kärlekshistoria mellan då Michael Madsen och hon Marg Helgenberger. De blir lite betuttade och går upp på rummet liksom. Samtidigt så som Alfred Molina helt plötsligt raggas upp av Sill. Så det är sexen med ändå.
Precis. Så att den här grejen fattar jag inte riktigt liksom.
Nej.
För att det är ju som du säger, hon är först intresserad av Michael Madsen, men sen går hon över och liksom till Alfred Molina istället.
Och sen dödar hon ju honom, för han känner ju ut igen henne. Och så dödar hon honom.
Men då har hon ju blivit befruktad.
Ja.
Redan.
Och sen blir det jakt igen då.
Ja.
Och han har en massa maskingevär i någon jävla van han tar fram. Inte helt government-aktigt.
Nej. Nej.
Och Ben Kingsley, han dör lite. De går ner i kloakorna.
Ja.
Och letar efter henne där. När hon ska föda. Och då dör Ben Kingsley också lite så slentrianmässigt bara. Verkligen så omäktigt liksom. Och där här får man då ju se Sill i sin fulla alienform i den här Giger-formen. Det är ju CGI och det är ju ganska primitiv CGI, men det är ju ganska mörkt å andra sidan, så de försöker dölja bristerna där ju. Och så föder hon ju en pojke då.
Precis.
Så då växer väldigt fort och käkar upp någon jävla råtta. Han skjuter iväg sin tunga och äter upp en råtta. Ja, det är...
Ja, precis. Och i filmens slutsekvens här då.
Ja, de skjuter ihjäl henne och hennes unge ju.
Ja.
Michael Madsen säger den här repliken: "Let go, you motherfucker." Och sen skjuter han henne.
Ja.
Men så är det ju en twist då, att det är några råttor som kryper omkring, och en råtta har blivit infekterad, eller?
Precis.
Och skjuter iväg sin tunga.
Ja.
Mot en annan råtta. Men är det orent eller?
Ja, det är det ju.
För det är inte så att råttan har blivit gravid.
Nej, precis.
Utan den har blivit infekterad istället.
Nej, men det är ganska dåligt tycker jag, att man att man blandar in råttor och sånt liksom.
Ja, och det kommer...
Men det är ändå inte det sämsta, för vi får exempel på sämre slut i uppföljarfilmer.
Ja, precis. Och det får ni lyssna på i vårt Patreon-exklusiva avsnitt som kommer ut nu också. Precis, ja, den här filmen, den kunde ju varit så mycket mer ju.
Det kunde den,
ja.
Verkligen. Man känner att den tappar, den är bäst i början tycker jag. Den är ändå, jag gillar ändå filmen i liksom första halvan eller de första två tredjedelarna, men jag tycker att avslutningen är, man tappar intresset lite.
Den har ett driv i början, och där de står där uppe och säger Los Angeles is gonna be our battleground. Men sen blir det att de är typ på ett hotell och nattklubb liksom.
Yeah.
och någon swimmingpool.
Mm, ja, precis. Men den har en del bra grejer. Alltså den har ändå roliga karaktärer. Man gillar ändå de här karaktärerna, tycker jag. Och hon är... Ja, men jag tycker också Nastassja Henstridge är ganska bra faktiskt i den här filmen.
Ja, alltså det är inget problem. Så.
Nej. Men den har ju så mycket dåligt. Alltså det här är ju ganska... Alltså outvecklad CGI i den här filmen.
Ja, det är det.
Och till exempel den scenen som är på tåget där hon liksom med Michelle Williams, där hon... Jag tycker ändå det som är body horror elementen funkar ganska bra.
Mm.
Liksom. Man får se tentakler och sånt som kommer ut ur hennes kropp. Liksom. Mm. Men sen när det blir den här... Eller när det blir mycket tentakler så ser det rätt kackigt ut.
Ja, verkligen. Det hade ganska hög budget, 35 miljoner. Det är rätt mycket.
Ja, det är rätt mycket. Det är rätt mycket. Den blev ju verkligen en succé. Som spelade in över 130 miljoner dollar.
Ja, något sånt. Och det är ju faktiskt väldigt mycket. I dagens pengar, det är jättemycket. Mm. Så att, det gav ju upphov till en uppföljare och... sedan mer också två uppföljare till.
Mm, precis. Och sen så är det ju framförallt att de här skådespelarna som är med, alltså man bortser från Ben Kingsley som redan hade en liksom stabil karriär.
Ja, ja.
Så de andra, det här är ju tidigt i deras karriär kan man säga. Och Michael Madsen kanske inte riktigt har väl inte gått från klarhet till klarhet direkt.
Nej.
Det tycker jag inte. Utan han, jag vet inte om hans liksom claim to fame ändå är Reservoir Dogs, alltså. Eller Kill Bill kanske.
Ja, det är med Kill Bill också, men det är ju, ja, nej. Ja, jag står helt stilla här nu. Han är med Free Willy.
Precis, ja. Alltså det är väl hans liksom största film som leading man. Men här är han ju en leading man i den här filmen.
Ja.
Men jag vet inte om han funkar så bra egentligen, för han är rätt mycket Michael Madsen, känns det
som. Han är sig själv.
Han är likadan i alla filmer i princip. Jag har inte sett Free Willy, så jag kan inte säga mycket om den. Men det är möjligt att han kör på lite annan stil där. Men annars tycker jag att han är Michael Madsen.
Det är svindlande ändå att Ben Kingsley gjorde denna och typ Schindler's List samtidigt.
Verkligen.
Ja.
Nej, men sen Forrest Whitaker, han har ju gått och gjort större saker efter detta, och samma sak med Alfred Molina.
Ja, absolut.
Såklart.
Ja.
Jag tänkte också på det att det finns vissa likheter faktiskt till filmen vi pratade om lite tidigare i det här avsnittet, Omen. Mm. The First Omen.
Mm-hmm.
Just det här med konstgjord befruktning.
Ja.
Och att man blandar mänskligt DNA med ett odjurs DNA. Det är lite liknande tematik ju faktiskt.
Mm.
Så det är ganska roligt.
Nej, men som sagt, den här franchisen skulle fortleva ett par filmer till, och de filmerna kommer vi prata om i ett Patreon-exklusivt avsnitt, så bli stödmedlemmar så kan ni lyssna på det. Vi tackar för den här gången, och så ses vi igen snart.
Ha det bra!
Hej!
Hej.